Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Vilhelmina år 2013. Bengt, 52 år, hittas död i sitt hem i Latikberg. På köksgolvet finner man honom död i en sittande position. Det är blod på hans händer och under hans fötter. Den träfärgade fyrtrappan i huset är indränkt i blod. Bengt har ett hål i huvudet och en bruten nacke. Polisen avskriver fallet som en olyckshändelse nästan direkt. Den teori som beskrivs är att Bengt kan ha ramlat i trappan och slagit sig riktigt illa och att han sen ska ha tagit sig till köket där han avlidit. Men hur kunde ett fall i trappan orsaka så många skador? Och varför fanns det inga blodspår från trappan till köket där Bengt hittades? Men kanske viktigast av allt, hur uppkom blodstänken i taket? Blodstänk som polisen inte ens gjorde någon notering om. Bengts anhöriga är övertygade om att det inte rör sig om en olycka, utan att det finns någon där ute som har ett brutalt mord på sitt samvete. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Anna-Talie Seov.
Och mitt namn är Sofie Nyblin.
I veckans avsnitt av Olösta fall kommer vi berätta om Bengt Jägers mystiska död. Och vi har pratat med hans styvdotter Vanja.
Alltså, jag kände ju Bengt hela mitt liv, alltså från att jag var liten. För han var vän med min biologiska pappa. Och vi bodde grannar i byn Latikberg. Och när jag var 10 år så skilde sig min mamma och pappa. Och när jag var 11 så flyttade vi in hos Bengt i hans hus. Bengt var en genomsnäll människa. Väldigt sympatisk och omtänksam. Han var en trygg och stabil punkt i mitt liv. Nej, han betydde otroligt mycket. Och det märkte jag först. Alltså när man var liten så brydde man sig inte så mycket om honom. Det var lite så här styrpappa, usch vad jobbigt. Man gav honom inte en ordentlig chans att säga. Så det var ju först när jag kom upp lite i tonåren som man började se och uppskatta honom mer och mer.
När Vanja fick reda på att hennes bonuspappa Bengt hade gått bort så hamnade hon i chock. Det var som att hon där och då förstod hur mycket han betydde för henne och hela hennes värld rasade samman.
Jag var 25 år när Bengt dog, tror jag. Ja, jag fick reda på det för att en kompis ringde till mig. Och jag bröt ihop fullständigt. Jag var på väg hem från min pojkvän. Och det tog flera timmar för mig att åka hem. En normal tid, kanske 1,5 timme. Det tog kanske 4,5 timme. Grät så jag kräktes. Jag har nog aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Faktiskt. Ja, alltså det var en fruktansvärd chock. För jag hade mina små problem där och då. Och då fick man en smäll av verkligheten om vad som verkligen betyder någonting. Alla mina skitproblem bara flög ut genom fönstret och... Nej, det var en fruktansvärd tid. Och det är fortfarande fruktansvärt bitvis. Så man kan inte processera det här.
Det Vanja fick veta var att hennes styvpappa Bengt hade dött i en fruktansvärd olycka i det egna hemmet. Men när mer detaljer om hur han hittades och hur hans hem såg ut nådde Bengts anhöriga, fick det dem att tvivla på om det verkligen rörde sig om en olycka. Varför var det så mycket blod? Bengts bror beskrev det som att det såg ut som att någon hade slaktat en gris i Bengts hus. Så mycket blod var det.
Jag tog det som en olycka fram tills att Bengts bröder, eller bror och hans särbo, började berätta saker för mig om hur det såg ut i huset och vilka omständigheter det var där de hittade Bengt. Och då började ju jag också tvivla starkt på att det här var en olycka. För det var för många konstiga omständigheter som inte verkade rimliga överhuvudtaget.
En viktig detalj som familjen inte har kunnat släppa var att Bengts hund Gorim ska ha varit instängd med Bengt i 4 dagar efter hans död enligt polisen. Trots det fanns det inte någon avföring från hunden i huset på de platser hunden hade tillgång till. Och det fanns inga blodiga spår efter hundens tassar i huset. Enligt Bengts anhöriga i ett uttalande till Aftonbladet ska det ha funnits urin på golvet i ett rum bakom köket vars dörr var stängd när polisen kom till platsen och Bengt anträffades död.
Men det som jag reagerade på, det tror jag var hur de hittade Bengt sittandes vid diskbänken med ett stort hål i huvudet utan blodspår. Själva blodbilden och bristen av blod på platser i huset. Och att hunden, det fanns inga tassavtryck och ingen avföring eller kiss från hunden heller. Vilket är jättekonstigt. Och de säger ju att hunden var inne med Bengt i huset i 4 dagar. Och det är en väldigt lång tid.
Familjen misstänker att Bengts mördare kan ha stannat kvar i huset efter det fruktansvärda dådet och tagit sig tid att städa i lugn och ro, arrangerat hur platsen skulle lämnas och till och med tagit hand om Bengts hund. Kanske släppt ut den så den kunde göra sina behov eller städat upp efter den. En obehaglig tanke som inte går att släppa. Att Bengts mördare skulle ha vistats under samma tak när Bengt inte längre var vid liv. Familjen har förundrats av att polisen valde att ringa begravningsentreprenören redan samma kväll som de hittade Bengt död. Och när denne kom till platsen ska han ha reagerat av att allt inte såg ut att stå rätt till.
När han kom dit och hittade Bengt så tyckte ju även han att det här såg jättekonstigt ut. Och han sa till polisen redan på plats att det här ser ju inte bra ut. Alltså, är det verkligen en olycka? Vart är allt blod liksom? Det borde finnas blodspår. Och då hade ju polisen redan där och då, samma kväll, sagt att det måste vara hunden som har slickat upp blodet. Så det är helt vansinnigt att de på samma kväll som de hittar honom har bestämt sig för att det är en olycka.
Eftersom ingen förundersökning om brott sattes igång inledningsvis spärrades platsen aldrig av. Det gjordes ingen brottsplatsundersökning där och då. Det var först ett halvår efter Bengts död som det gjordes sen, efter påtryckningar från Bengts bröder som var de som hade haft kontakt med polisen och pressat på. Och vid denna undersökning som gjordes alldeles för sent var det flera viktiga spår som inte dokumenterades.
Och anledningen till att de gjorde en undersökning 6 månader senare, det var ju för att få tyst på brorsorna. Det här tjatet. Men de gjorde ju ingen ordentlig undersökning eftersom att, ja, där nämner de ju faktiskt inte blodet i taket och de nämner inte blodet som vi hittade nu i höstas under köksbordet och stolar och kökssoffa.
3 veckor efter Bengts död hittade hans bror och särbo ett viktigt fynd under ett bullerplank som stod ut mot vägen. Där, slängd ovanpå snön, låg en hammare.
Men anledningen till att vi reagerade på hammaren från första början, det var ju att rättsläkaren till en början sa att Bengts skada i pannan kunde bero på slag med ett utstansat föremål, till exempel en hammare. Så det var ju därför Bengts bror och hans särbo reagerade så starkt när de såg och hittade en hammare utanför huset vid det här bullerplanket som Bengt hade byggt. Och Bengt var inte en person som slängde verktyg omkring sig heller. Och han hade fina verktyg. Han hade inte sånt här billigt skräp från Clas Ohlsons. Utan han var ju en riktig hantverkare. Så det var ju därför vi reagerade på det också. För att rättsläkaren till en början hade sagt det uttryckligen. Bengt hade ju också en bruten nacke och nästan inget blod i kroppen. Och rättsläkaren sa att varje skada för sig hade kunna vara dödande. Så hur Bengt hade kunnat krypa 8 meter utan blod i kroppen, det tyckte hon också var konstigt då. Men jag tror inte att hon säger samma sak idag. Hon skulle aldrig erkänna. För nu går hon ju helt på polisens linje. Det är rätt skött. Och de har gjort det de har kunnat. Men det hon sa till Bengts bror innan, det är... Ja.
Hur alla de dödliga skador som kunde dokumenteras på Bengts kropp kunde ha orsakats av en olyckshändelse i trappan förbryllade familjen. Särskilt med tanke på hur själva trappan var utformad och eftersom det inte fanns några föremål i trappan som hade kunnat orsaka det hål Bengt hade i huvudet.
Och Bengts trapp, den var ju liksom rundad och alla mjuka kanter. Så det finns ju ingen tydlig plats där han hade kunnat slagit sig på. Och vi vill ju gärna veta, det är allt vi har velat under alla år. Vi vill veta exakt hur de resonerar. Vi vill ha svar på de här frågorna, vilket vi tycker är fullkomligt rimliga frågor. Men blivit så otroligt motarbetade och vi inte blivit lyssnade på överhuvudtaget.
Vi frågade Vanja om Bengt hade någon ovän, någon som kunde ha velat honom illa. Om familjen hade sina egna misstankar om vad som kan ha hänt honom.
Vi har våran misstanke. Det har vi. Bengt hade inte ovänner. Men det fanns en person i hans krets som var riktigt obehaglig. Så vi har våra misstankar och så hoppas vi att polisen utreder ordentligt.
Under sommaren 2021 fick fallet äntligen ett genombrott. Vanja har beskrivit för oss hur hon förgäves har skickat otaliga mejl till journalister genom åren utan att få något gensvar. Det var ingen som ville skriva om Bengts fall. Inte ens en liten notis. Men nu hade journalisten Katarina Norgren fått fallet på sitt bord och plötsligt sattes en granskning igång. I Aftonbladet och Via Fris 200 sekunder med Robert Aschberg som programledare granskade polisens arbete. Och stora brister i utredningen offentliggjordes i ett kort segment på just 200 sekunder som sedan publicerades på Aftonbladets hemsida den 22 juni 2021. Och i artikel efter artikel på Aftonbladets framsida radade Katarina Norgren upp spår efter spår som polisen inte valt att titta närmare på. Som varför var blodet i trappan uppblandat med vatten som att någon försökt torka bort det. Polisen trodde att det var Bengt själv som hade gjort det. Men problemet med den teorin är att de har ramlat så illa i trappan så att det orsakat så mycket blod. Varför finns det då inga blodspår i köket om Bengt nu skulle ha tagit sig dit för att hämta någonting att torka upp blodet med? Det hänger inte ihop. Vattenlåsen i kök och badrum undersöktes aldrig efter blodspår. Och om det hade gjorts hade man kunnat utesluta eller bekräfta om någon försökt städa upp och hålla ur blod i någon vask. Det var vinter och snön låg som ett tjockt vitt täcke över hela tomten in till huset vid tidpunkten för Bengts död. Polisen påstod att det inte fanns några fotspår i snön, men den uppgiften håller inte de anhöriga med om. De menar tvärtom att det fanns tydliga spår bakom huset som faktiskt ledde hela vägen till ett söndrigt fönster under altanen. Dessutom visste familjen att en vän som hittade Bengt gått runt huset när han letade efter honom. Så det måste definitivt ha funnits spår, även utöver det som fanns på baksidan. Men detta uppmärksammades inte av polisen och inga skospår i snön säkrades av någon kriminaltekniker. Det allra största misstaget i det här fallet var nog ändå de avgörande besluten om att inte spärra av platsen och göra en brottsplatsundersökning inledningsvis. Ett ödesdigert beslut som skulle komma att påverka möjligheterna för att utreda vad som egentligen hände Bengt. För istället för att spärra av ringde polisen en begravningsbyrå som kom och hämtade kroppen. Här är ett utdrag från det PM som polisen skrev efter att Bengt hade hittat stöd. Patrullen får känslan att Bengt har klivit upp från sin säng. Samtliga lampor är släckta i huset. Bengt förmodas gått ner på undervåningen men av någon anledning ramlat i trappan och slagit i huvudet. Bengt har skada i huvudet, höger sida och höger överarm utsida. Förmodligen har han ramlat på nervägen från övervåningen. Skadorna är på samma sida och stämmer med trappens svängning. Bengt har förmodligen legat avsvimmad ett tag i trappen. Därav bilderna framgår att en större blödning skett under en tid. Att Bengt ligger i köket antas att han vaknat och på något sätt kommit sig in till köket. Hand- och fingeravtryck i blod finns på kanten av trappan. Blod finns i hallen men inget mellan hall och kök. Bengts hund luktar blod och patrullen antar att hunden slickat upp detta. Blod finns under Bengts fötter och händer. Kan tyda på att han vaknat och varit gående eller försökt till detta. I Aftonbladets granskning uppmärksammades en hel del ord och fraser som används i PM:et som Patrullen får känslan av. Bengt förmodas. Det antas. Och ord som förmodligen som skrevs flera gånger. Ingemar Axberg som har arbetat som polis i 40 år och som kriminaltekniker i 18 år uttalat sig så här i Aftonbladets reportage om polisens ordval i PM:et. Det är inga gängse begrepp när man gör en dödsfallsundersökning utan visar att man fattat ett beslut om hur det gått till och sedan håller man sig till rätta med antaganden och gissningar. Patrullen har dessutom skrivit att skadan är belägen på höger sida av skallen medan den enligt rättsläkarens protokoll är på vänster sida. En annan sak som Ingmar förundrades över när han kikade närmare på fallet var att det inte hållits några förhör i ärendet. Normalt sett brukar man kontakta de närmaste kring den avlidna eller andra som kan tillföra viktig information. Framförallt för att fastställa när den avlidne dog och på så sätt bygga en tidslinje för händelseförloppet. Efter Aftonbladets granskning valde polisen att inleda en förundersökning om mord i Bengt Jägers fall till de anhörigas lättnad. Det finns åtgärder och förhör som inte utfördes då som vi vill utföra nu. Nu ska vi försöka bringa klarhet i vad det var som hände, sa Olle Andersson, chef för utredningssektionen i Västerbotten till Aftonbladet. Bengts anhöriga är oerhört tacksamma för Katarina Norrgrand på Aftonbladet och hennes viktiga journalistiska arbete. Det är tack vare hennes grävande journalistik och redovisningen av alla fel som gjorts i fallet som polisen faktiskt valde att äntligen inleda förundersökning om mord. Men även om Vanja är hoppfull om att det ska ske någonting i utveckling i fallet ligger oron ändå fortfarande som en dimma över henne.
Alltså nu utreder de, har ju öppnat förundersökning om mord. Och de har hållit, det sista jag fick veta det var att de har hållit över 20 förhör med personer i Bengts närhet och folk som kan veta någonting. Det är det enda jag vet. Jag är ju så här försiktigt optimistisk. Min oro är ju att det här bara är en rökridå. Liksom att, ja, jag vill ju att de ska göra det ordentligt. Men, ja. Man har ju blivit så sviken tidigare. Men jag vill verkligen vara optimistisk och hoppas på det bästa. För det här är det bästa som hade kunnat hända egentligen. För jag har suttit i, jag kollade. Jag har suttit och skrivit runt mejl till olika journalister sedan 2014. Det är ett år efter Bengt dog. Så jag håller på periodvis och sitter och skickar mejl. För jag har inte velat ge upp. Och man har känt sig bitvis galen för att man har inte fått någon respons. Jag tänker bara, varför är det ingen som reagerar? Varför är det bara vi som tycker att det här är jätteilla? Varför är det ingen som vill röra i det här och belysa det? Och nu när det äntligen hände i somras så är det ju som att en ventil släpper. Man är så glad men så blir man också väldigt ledsen för det är så mycket som släpper. Och är skitledsen. Jag är fortfarande skitledsen och mår jättedåligt över det här. Så jag försöker ju liksom bearbeta hela tiden. Och jag gör ju det här för Bengts skull. Att han betydde så mycket för mig och för oss. Han förtjänar upprättelse.
Polisen önskar att personer hör av sig som har kunskap om Bengt Jäger och hur hans liv såg ut när han dog. Vad han hade för relationer och eventuella konflikter. Vet du någonting om Bengts död? Ring polisen på 114 14 och be att få prata med polisens avdelning för grova brott i Umeå. Och dela gärna detta avsnitt och informationen om Bengt Jägers fall på sociala medier så att så många som möjligt kan få ta del av vad som hänt. Du hittar all info och länkarna till Aftonbladets granskande reportage på vår Facebook-sida, Olösta fall. Vi frågade Vanja om det fanns någonting som hon gärna ville förmedla till er som lyssnar på det här. Och så här säger hon.
Kanske att allmänheten borde bli lite arga över det här. Jag kan förstå att vi som anhöriga, vi som nära, att det har hänt oss personligen. Men det kan hända vem som helst. Och bor man i Norrlands inland till exempel, där jag upplever att det har begåtts väldigt många slarvfel. Det är verkligen inte okej och polisen borde stå till svars. Och är det resursbrist, då är det ett systemfel. Vi borde kräva mer att de ska sköta sitt jobb. Vi ska kunna känna oss säkra med att polisen gör sitt jobb. Vi ska inte behöva ha anhöriga som sitter och kämpar i flera år. Många människor har inte anhöriga eller vänner som kan kämpa för deras sak. Vi ska kunna räkna med att samhället gör sitt. Ja, för jag känner mig väldigt trygg med att skulle det hända någon någonting här där jag bor i Stockholm. Så jag känner mig ganska säker med att det skulle bli ordentligt utrett. Jag känner ingen osäkerhet kring det direkt. Men skulle det hända någon jag älskar som bor där, kvar där uppe i Vilhelmina till exempel. Jag litar inte på att de gör rätt. Och som jag sa, är det resursbrist? Spärra av och vänta in resurserna. Avhys inte bara. Strunta inte bara i det. Jag tycker det är så fruktansvärt frustrerande och ledsamt. Och folk borde bli förbannade rent ut sagt. Att man kan bli behandlad på det sättet.
Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa torsdag.